Hej och välkommen till Fjärilarnas podcast avsnitt 9 om Magnus. Jag heter Ludmilla Rosengren och jag är läkare och terapeut i Uppsala. Jag ägnar en stor del av mitt liv till suicidprevention. Och det är efter att jag själv förlorade min 14-åriga dotter Linnea i självmord 2008. Jag kommer att återkomma med avsnitt om just det. Men idag handlar det om Magnus. Och det är mamman till hans två barn, Angelica, som berättar sin historia om Magnus. Jag har funderat fram och tillbaka på vem jag skulle vilja ha med i Fjärilarnas podd. Att välja en av de fyra män som jag förlorat i självmord är svårt. Min farfar minns jag inte. Min barndomsvän får bli en annan story. Så valet stod då mellan min egen pappa eller mina barns pappa. Valet nu föll på mina barns pappa, Magnus. Magnus föddes i mars 1977. Han bodde lite utanför en större stad och är uppväxt med sin mamma och pappa och en några år yngre bror. När han var i tonåren så fick de en lilla syster till familjen. Magnus var påhittig som barn och hade ett stort intresse för musik. Han var som liten med i scouterna och i tonåren startade han ett band som hette Hirven Paska med några vänner. Sommaren 2005 träffade jag Magnus. Han var killen som på fester höll igång mest, hördes och syntes mest. Men han var också den som hamnade mest i bråk och på grund av sitt alkoholintag somnade först. Men trots det här så kunde jag inte slita blicken från honom. En kväll efter en fest när jag valde att lämna tidigare bad jag Magnus att komma ut i hallen. Jag ville säga hej då. Där och då kunde jag inte hejda mig. Jag tryckte Magnus mot väggen och kysste honom. Jag glömmer aldrig den kyssen. Det tog inte lång tid innan vi inledde en relation. Magnus vänner sa till mig att de såg en positiv förändring hos honom efter att vi hade blivit ett par. Jag själv är sedan unga år medberoende och därigenom har jag vant mig vid att hjälpa och ta hand om andra. Och det var väl därför jag drogs till Magnus som en magnet. Magnus hade ett beroende som han till och från inte kunde kontrollera utan så småningom skulle utvecklas till ett riktigt tungt missbruk. Magnus beroende när vi träffades var alkohol och droger. Han skötte sitt jobb, men när helgen kom så blev det mycket av båda sorterna. Så småningom byttes drogerna ut mot tabletter. Det var nog lättare att få tag i, tror jag. Han kunde komma hem från jobbet och somna rätt av i soffan. Jag fick veta varför senare. För att i vårt källarförråd så hittade jag en gammal låda med fyllda strumpor och i dem låg ölburkar och kartor med smärtstillande tabletter. Vår relation var ganska turbulent, explosiv, intensiv. Sommaren 2006 åkte jag och Magnus på en kryssning till Finland. Några månader senare fick vi veta att jag var gravid. Vi chockade inte bara oss själva utan även alla andra runt omkring oss. Magnus behov av alkohol och droger fortsatte att hålla en jämn kurva. Vissa dagar var bättre än andra. I början av maj 2007 så föddes vår första son. Magnus var mäkta stolt och tyckte om att vara pappa. Men hans dåliga dagar minskade inte, även om de inte heller ökade. En kväll, efter att vi hade tittat på en dokumentär om en kille som växte upp med bipolär sjukdom och ADHD-diagnos, sa Magnus: "Jag känner igen mig så mycket i det där han sa. Tänk om det är sådana problem jag har." Mitt svar där och då grundade sig i min egen förnekelse. Vi flamsade bort det och slog snabbt bort tanken. I oktober 2008 fick vi veta att vi skulle ha ännu ett barn tillsammans. Efter det här så ökar Magnus dåliga dagar. Han kom oftare hem från jobbet och bara somnade. Jag förstod varför, men när jag försökte ta upp det så blev stämningen hemma ohållbar. Så istället stod jag ut och var tyst och hoppades på att det skulle bli en förändring framåt. Så i juni 2009 föddes vårt andra barn. Magnus tyckte om att vara förälder. Han tyckte det var kul att leka med barnen och de brottades och tog promenader och åkte och badade i både sjöar och badhus. Han spelade tv-spel med dem redan när de var bara några år gamla. Guitar Hero var det som gällde. Ett spel där man spelar leksaksgitarr på tv. Barnen tyckte det var väldigt roligt. Magnus såg fram emot att lära barnen att både cykla och simma. Men tyvärr så hann han aldrig med något av det. Jag minns en varm dag mitt i sommaren när vår yngsta son bara var några månader. Magnus ville bada och vi gick upp till en sjö som låg i skogen. Den var iskall, men Magnus hoppade glatt i som en delfin och snart hade han stora pojken med sig i vattnet. Efter att vårt andra barn föddes så började mina tankar om vår relation förändras. Det var tungt och jag kände att jag inte orkade så mycket mer. Jag ville finnas där för Magnus och stötta honom och få honom på fötter, men jag orkade inte fullt ut. Så i februari 2010 valde jag att vi skulle flytta isär. Det fungerade inte att ha en familj tillsammans med Magnus när han missbrukade, hur gärna jag än ville. Jag var tvungen att tänka på barnen i första hand. Jag och Magnus hade blivit fort förälskade när vi träffades och kärleken fanns kvar ända till dess att han dog. Det är klart att vi hade våra duster, men de handlade enbart om beroendet, inget annat. Mina känslor för honom slocknade aldrig helt. Jag lämnade ju egentligen inte honom. Jag lämnade missbruket. Att se honom de bra dagarna var jobbigt, för jag ville så gärna vara nära honom. Jag ville att vi skulle vara en familj. Att vi skulle fungera ihop. Vi försökte att ha en relation utan att bo ihop, men det gick inte så jättebra. Magnus mådde allt sämre och jag såg hur stödet runt honom i form av vänner försvann. Han fungerade inte heller på jobbet längre. Han gick in i en ny destruktiv relation där drogerna hade ett stort fokus. Magnus fick delvis stöd av psykiatrin och han var inlagd i perioder. Till slut valde han att åka på rehabilitering. Och det blir en av de bästa 6 månaderna i mitt liv. Magnus kom hem på permissionen och spenderade dem med mig och barnen. Han var glad. Han njöt av barnen. Vi skrattade ihop och vi var fina vänner. När tiden för rehabiliteringen tog slut var planen att han skulle komma tillbaka till vår stad och sin gamla lägenhet. Men det var ju också till samma gamla kompisgäng. Det tog bara 2 veckor innan Magnus var tillbaka i sitt beroende. Det pågick en kamp mellan mig och Magnus. Jag ville att han skulle träffa barnen, men han klarade det inte. Jag försökte ändå få barnen att spendera tid tillsammans med honom. Men efter att barnen spenderat en natt hos pappa och de sa att de inte ville träffa honom längre, så gav jag upp. Han drog sig undan och bråkade till slut inte heller längre om att träffa barnen. Han accepterade att barnen inte ville och han skällde inte längre på mig. Han blev medgörlig och resonabel. Bara några veckor innan han dog träffades vi och båda kände av känslorna som alltid hade funnits där. Sista gången vi sågs var vid påsk i april. Vi sågs alla 4. Jag, Magnus och våra 2 barn. Och vi hade en jättebra dag ihop på en lekplats. Vi pratade om gamla vänner, härliga minnen. Jag såg en förändring hos Magnus och hoppades att det hade kommit en vändning i hans liv. Jag skickade ett sms till honom på hans födelsedag. Grattis hjärtat, ha en toppen dag. Och 6 därefter hörde jag vår låt på radion, Vi mot världen med Kent. Jag skickade ytterligare ett sms om det och han svarade ja som fan, du och jag mot världen, följt av ett hjärta. Det smset har jag fortfarande kvar i min telefon. Magnus hörde sedan inte av sig på en lång tid. På vårt äldsta barns födelsedag i maj 2014 så ringer han, men han är inte nykter då. 6 dagar senare ringer telefonen hos mig och jag får beskedet att Magnus har tagit sitt liv. 37 år gammal. Jag blev alldeles kall. Tom. Jag grät. Skakade. Och kunde knappt andas. Det var min första panik. Ångestattack. Jag fick samtalet från Magnus bror på söndagsmorgonen. Och jag åkte upp och såg honom död. Jag tog avsked. Kysste hans panna och kind. och sa att jag förlät honom för allt. Att han hade gjort något riktigt dumt, men att jag skulle se till att barnen fick det bra. Och att de alltid skulle minnas honom. Jag sa även att jag alltid kommer att älska honom. Jag frågade när vi var på sjukhuset vad de tyckte om att barnen skulle se sin pappa död. Men de tyckte inte det var någon bra idé. Så tyvärr har mina barn inte sett sin pappa död och det ångrar jag idag. Jag vet att Magnus dog hemma. I rummet sov hans flickvän. Han hade spenderat kvällen med att dricka alkohol men hade stannat uppe längre än flickvännen. Han hade ringt någon vän som inte hade svarat. Och jag vet att han var ledsen. Samma dag som han ringde sonen som fyllde år var han onykter och sen hade han gett sig ut på stan. Han hade mött poliser som hade misshandlat hans ansikte så det såg helt fruktansvärt ut. Jag har fått se det på bilder i efterhand. Efter misshandeln hade Magnus uppsökt vårdcentralen och då hade han sagt att han ville ta sitt liv. På vårdcentralen hade man hänvisat honom till hans kontaktpsyk, men hon hade ju semester och skulle återkomma på måndagen. Magnus dog natten mellan lördag och söndag. Jag har också fått veta att Magnus ekonomi var helt förstörd. Han hade knappt matpengar. Hans sjukdom, psoriasis, hade blivit värre. Det var något han hade fått behandling för under det senaste året. Han hade ju varit på vårdcentralen och sagt att han ville ta sitt liv bara dagarna innan han gjorde det. Magnus fick inte tillräckligt stöd från psykiatrin. Och det har aldrig varit någon som har kontaktat mig, jag som är mamman till våra gemensamma barn, för att se vad vi hade kunnat göra för att hjälpa och stötta. Nu i efterhand så önskar jag verkligen att jag hade fått vara del av hans mående, även om jag lagligt sett inte stått som anhörig. Kanske hade jag kunnat göra någonting som hade fått honom att må bättre. Så mer kontakt med mig och framförallt barnen kanske hade förändrat hans mående till det bättre. Planeringen av begravningen gjorde jag med Magnus familj. Jag frågade också barnen hur de ville ha det eftersom jag ansåg att deras åsikter vägde tyngst. Barnen ville bestämt att pappa skulle begravas medan Magnus föräldrar ville ha honom kremerad. I den frågan stod jag på mig och barnen fick som de ville. Yngstsonen sa sen efter begravningen att han skulle vilja anlita Securitas för att vakta pappas grav så inga tjuvar kom och tog honom. Tyvärr kom vi inte helt överens om begravningen. Jag och mina närmaste åkte efter akten i kyrkan för att begrava Magnus, medan hans familj valde att stanna och fika vid ett senare tillfälle och åka till kyrkogården. Så det var bara min familj och mina vänner tillsammans med yngsta sonen som bar Magnus till sista vilan och sänkte honom ner i sin grav. På begravningen sjöng en solist "Somliga går utan trasiga skor" och Kents "Utan dina andetag". Magnus ena favoritband var just Kent. Ett band som vi faktiskt åkte och såg tillsammans i Trollhättan 2009. Barnen lämnade ett par av sina babyskor till Magnus. Ett par grönvita basketkängor som de båda använt som små och som Magnus hade köpt till dem. Det var jag som fick ge barnen beskedet att deras pappa hade dött. Jag hade ingen stöttning från någon annan. Jag satt i soffan och tvingades krossa mina barns hjärtan med den här hemska sanningen. Jag försökte förklara enkelt. Mina barn var då 7 och snart 5. Barnen frågade inte så mycket i början om sin pappas död. De visste att pappa mådde dåligt innan och att han ibland inte orkade vara pappa. När sen frågorna kom om hur och varför så förklarade jag ungefär så här. Pappa orkade inte leva längre. Han var trött. Han kände att han inte hade någon att prata med. Han orkade inte. Och så slutade han andas och dog. Barnen har många gånger frågat mig varför doktorn inte hjälpte pappa. Jag har inte kunnat ge dem något bra svar, för jag vet inte. Jag är inte tillräckligt nära anhörig för att få ta del av hans journaler, så jag vet egentligen inte alls hur han mådde den senaste tiden. Utan journalerna är något som barnen själva får ta del av när de fyller 15 år, har vårdcentralen sagt. Jag har egentligen inte varit arg på Magnus, för Han valde inte döden. Han valde inte bort sina barn. Det var hans mående som drog ner honom och jag tror att med rätt stöttning så hade han fortfarande varit hos oss. Det enda jag är arg på i vården, att de inte gjorde mer. Särskilt när det påverkar barn. Finns det barn så borde man alltid se till deras bästa. Och det bästa för våra barn hade varit en pappa som fick hjälp ur sitt missbruk. Tyvärr har vi inte heller fått något stöd från kommunen eller något annat håll här där vi bor. Barnen har haft kontakt med en kurator på sin skola, men hon slutade i somras och just nu står skolan utan kurator. Så vi vet inte hur det kommer bli, om det kommer någon ny kontakt för dem. Jag vet ju hur statistiken ser ut för barn som har gått igenom den här typen av sorgen och jag kan redan idag se hur min 8-åriga son har ångest. Så jag kan föreställa mig hur det här kommer kunna utvecklas i tonåren. Jag hade önskat mig en bra grund att stå på. Någon som hjälper till att vägleda när det blir jobbigt, som vi kan vända oss till. Men det känns som att samhället sviker oss och låter oss klara oss själva. För egen del har stöd kommit från vänner. Och det är faktum att jag faktiskt orkat prata och berätta. Varje gång jag får berätta om Magnus så känns det lättare. Sorgen försvinner aldrig. Men den blir lättare att leva med när Magnus får leva vidare i våra ord. Jag har med hjälp av SPES och Suicide Zero kunnat gå vidare. Jag har hittat en mening med mitt engagemang i de här organisationerna. Jag vill inte att ett enda barn till ska behöva gå igenom det som mina barn har behövt göra. Att se de svårigheter och den sorg som de går igenom utan rätt stöd är jättejobbigt för mig som förälder. Tack Angelica för att du har delat med dig av din smärtsamma historia om Magnus. Tack också för att du berättar om hur svårt det är för dig att få rätt stöd för dina barn. De studier som gjorts visar tyvärr tydligt att barn som upplevt en förälders självmord är en utsatt grupp som bör fångas upp tidigt. Att en förälder har tagit sitt liv påverkar barnet resten av livet och ger en ökad risk för självmordsförsök och självmord hos barnet. En studie publicerad 2010, Wilcox et al., visar forskare att det är vanligare med självmord för barn 0-25 år som upplevt en förälders självmord än för barn som hade en levande förälder. Dessutom så är det också korrelerat till hur ungt barnet var vid förälderns självmord. Ju yngre barnet var, desto vanligare var det med självmord hos barnet. Barn och tonåringar hade 3 gånger högre risk än barn som hade levande föräldrar. Barn till en förälder som dött genom självmord hade hög risk för både att slutenvårdas för självmordsförsök, depression, psykossjukdom och drogmissbruk. Studien visar att barn som förlorat en förälder genom självmord är en utsatt grupp som är i stort behov av hjälp. Och särskilda suicidpreventiva åtgärder borde verkligen utformas i samhället. Och då är det verkligen viktigt att det kommer snart efter att föräldern har dött i självmord. Och eftersom det här med att en förälder har tagit sitt liv har så stor påverkan på ett barns självmordsbeteende i framtiden, så är det viktigt att man fångar upp de yngsta barnen först, för det är de som påverkas mest, säger den här studien. Man har kontrollerat för förälders sjukdom, för man kan tänka sig att det är en genetisk sårbarhet som gör att även barnet blir suicidbenäget. Men även när man har rensat för sådana faktorer i resultaten så ser man att barn som har föräldrar som har tagit sitt liv har en stor ökad risk för att själva ta sitt liv. Och den risken är mycket större hos barn som har haft föräldrar som har tagit sitt liv än barn som har haft föräldrar som har dött i en olycka eller på något annat sätt när de har varit små. Så barn som har föräldrar som har tagit livet av sig är en stor utsatt grupp och risken är ännu större om barnet är 0-5 år när föräldern tar livet av sig. Och den här risken, den ligger kvar årtiondet efter det inträffade dödsfallet. För barn som förlorat en förälder under tonåren eller ung vuxen så var risken för självmordsförsök som högst under de två första åren efter förälderns självmord. Hur som helst så visar den här och många andra studier, det finns flera liknande studier, att läkare och anhöriga måste vara uppmärksamma på den ökade självmordsrisken hos tonåringar och unga vuxna många år efter förälderns självmord. Och alltså flera decennier framåt för den yngsta åldersgruppen. Studien visar att förlusten av en förälder genom självmord under barndomen och tonår ökar risken för slutenvårdskrävande självmordsförsök och andra sjukdomar. Så det är uppenbart att både barn och ungdomar som har förlorat en förälder genom självmord bör få omedelbart stöd, och stödet behöver vara långsiktigt och upprepat. SPES är, som jag tidigare berättat om, en anhörig organisation som stöttar efterlevande efter självmord. På många platser i Sverige har man samtalsträffar där man delar sin sorg med andra i liknande situation. Och på många ställen så finns det där ungdomsgrupper också. BRIS anordnar träffar för barn och ungdomar som är efterlevande i självmord. Och det anordnar specifika stödhelger för barn som förlorat en förälder i självmord. Och Suicide Zero är en organisation som vill minska självmord genom att sprida information till allmänheten och beslutsfattare, så att politiker och andra kan ta vettiga och målinriktade beslut mot en nollvision i självmord. Det var allt för dagens avsnitt. Ta hand om er.